Ja, den här veckan presenteras vår podd av Hancock Tires som just nu tävlar ut biljetter till NHL Global Series som Hancock då är partner till. Och matchen mellan Tampa och Buffalo spelas den 9 november i Globen. Vill ni se den här matchen? Det är ju en supermatch med Rasmus Dahlin och Victor Hedman bland annat. Då ska ni gå in på Hancocks quiz på sportbladet.se och det är 10 frågor. Får ni 8 rätt så är ni med och tävlar om biljetterna till den här supermatchen. Så att det tycker jag att ni ska göra. Har du sett någon NHL-match, Fabris?
Den här säsongen?
Ja, men jag tänkte liksom rent generellt. Har du varit på någon
NHL-match? Ja, jo, men jag har varit på några. Det har jag varit. Inte så många, men i samband med JVM har jag haft möjlighet att titta på någon ibland. Sådär. Så att, ja, nej då, det har jag gjort.
Jag gillar
inte
varit
på en NHL-resa.
Det de gör nu, det är att de lägger då... Tidigare har ju Sverige och Tyskland och var de nu har varit någonstans, Finland, har ju fått antingen en försångsmatch eller en träningsmatch mot ett svenskt lag eller premiärmatchen. Nu får vi se i Sverige faktiskt en match lite, inte mitt i säsongen, men i alla fall lagen är igång. Jag tror att det bäddar för att det kanske blir ett bättre spel än vad det har varit på de tidigare drabbningarna.
Ja, du kanske menar att de hade varit på en NHL-match i Sverige.
Ja, men jag... Men...
Detroit var där och så, Pittsburgh.
Ja.
Jag sett. Ja, jo då. Så det, ja, nej, men det låter väl lovande. Och två jättespännande lag där också med vår bästa back just nu då i Victor Hedman får man väl ändå säga, och vår, ja, undrar hur bra han kommer att bli, Rasmus Dahlin där, men han kommer nog att bli minst lika bra som Victor Hedman, och det säger ju inte lite.
Som sagt, gå in på sportbladet.se, leta upp Hancocks quiz där och så kanske ni får möjlighet att se den här supermatchen. Äntligen, jag förstår att ni har väntat. Det är dags för ett nytt avsnitt av Hockeystudion. Och Abris, Hans Abrahamsson, vilken otrolig nyhetsmåndag vi har haft hittills.
Ja, det brakade till ordentligt här på förmiddagen, och det var lite som du var inne på, att måndagar och inte minst förmiddagarna brukar vara en ganska het pressmeddelande dag faktiskt.
Och... jag tolkar det här lite som, eller om man ska liksom fundera på varför det blir så här på måndagar, så är det klubbarna kanske har, de har spelat match antingen fredag, lördag eller söndag, eller kanske två matcher fredag och söndag, och så har de förmodligen vunnit några lag och några lag har förlorat, och de lag som har förlorat vrider och vänder på allting, och sen så kanske man tar ett styrelsemöte på söndagkvällen och sen blir det pressmeddelande som ska författas på måndag morgon och skickas ut strax innan lunch. Håller du med om den beskrivningen, varför just måndagar kan bli nyhetsintensiva?
Ja, söndagar är ju oftast en ledig dag för spelarna, och då tror jag också att det finns lite tid över för klubben att prata ihop om vissa saker, och då är det väl, informerar man spelarna på måndag morgon oftast eller sent söndag kväll, och sen så kommer de ut på måndag förmiddag. Så att det ligger nog en del i det. Söndag är ju en liten, det märker vi också, att det är ju ingen sån där högintensiv jobbdag när det gäller matcher och annat för våran del.
Det blir några avstängningar och anmälan till disciplinnämnden, det brukar vara på söndagar, men igår så var det ganska lugnt. Det var väl inte en anmälan från lördagsomgången, vad skönt.
Nej, var det någon från torsdagsomgången då?
Jag tycker att det har bromsat in det där lite, så det är ganska skönt att vi slipper fokusera på fula tacklingar.
Ja, det känns väl bra. Det är ju det vi inte vill göra. Bortdömda mål eller inte, eller fula tacklingar vill vi absolut inte fokusera på. Men det är samtidigt det som engagerar mest bland hockeysupporterna i landet, har jag märkt.
Jag tänkte göra en liten resumé av nyhetsveckan. Jag läser upp lite värvningar och lite förändringar i ledarstaben, och så kan vi väl gå igenom lite vad du tycker är mest intressant av det här som jag läste upp då. Niklas Fogström till Mora, korttidskontrakt. Felix Schutz, korttidskontrakt till SHL. Vi har Filip Samuelsson. Vilken klubb var det Schutz skrev på för? Nu slår det vart.
Oskarshamn,
ja, givetvis. Ja. Han var väl i Rögle tidigare.
Filip
Samuelsson, Ulf Samuelssons grabb, skriver på för resten av säsongen i Leksand. Sam Löfqvist, eller Löfqvist får vi kalla han för, till Linköping. Han som var öst in poäng i allsvenskan för Oskarshamn och Djurgården, nu är tillbaka i svensk hockey. Och sen har vi Raketerna som briserade på måndag morgonen. Ulf Lundberg sparkas från Södertälje. Södertälje går ju kräftgång i Hockeyallsvenskan och det var väl kanske en av de mest väntade förändringar på ledersidan. Dennis Borsic och Niklas Falk tar över ansvaret. De kanske blir kompletterade av någon annan tränare där. Så av Emil Molin, Oves pojk, väljer att flytta hem från Malmö till Gävle, kommer spela för Brynäs. Och sen har vi Stefan Bengtsén, för detta Mr. Bofors. Han har även varit i Brynäs som sportchef, blir ny general manager för Örebro. Vad får du mest puls av? Jag vet om när jag lärde mig att bli journalist en gång i tiden så skulle man jaga någon typ av ofanismen. Alltså målet var att läsaren då, som man hade till uppgift att göra glad på den tiden. Idag är det lyssnare och tittare också. Att läsaren skulle säga ofan när han läste ens artikel eller intervju eller vad det kan vara för något. Och de här grejerna som jag läste upp, vad sa du högst ofan över då, Abris?
Ja, det var en bra fråga där. Alltså, jag vart väl minst förvånad över Ulf Lundberg, som vi sa, och jag vart väl kanske mest förvånad över Stefan Bengtsén och Emil Molin då. Det som ändå är störst förändring är ju faktiskt Ulf Lundberg. Även om den är mest väntad, så är det ju ett ganska drastisk åtgärd från Södertälje. Mikael Samuelsson var ut för några dagar sedan och sa att det inte var lösningen på problemet, lite samma som Thomas Johansson gjorde med Leif Karlsson när han tillträdde i Leksand där, och sen så tar det bara några dagar så får tränaren sparken ändå. Som du var inne på, väldigt väntat, men det är ju ändå Södertälje har svårt att hitta någon stabilitet på tränarsidan, och ni som följer den här podden vet ju också att det väldigt ofta sitter ihop med mindre framgångsrika sportsliga resultat.
Jag reagerar lite över att jag trodde att det var öppet mål för Anders Heldebrink att ta över Södertälje igen då. Nu väljer man den här klassiska budgetlösningen då, att assisterande tränarna Dennis Bosic och Niklas Falk då tar över och blir mer huvudansvarig. Jag oroar lite för Falks hälsa där. Ska han ge sig in och bli huvudtränare igen? Vi minns ju vad som hände på Hovets is där. Kändes som en hållbar duo eller en förändring, en ny röst, att man bara lyfter upp assisterande tränarna?
Jag tror väl att de har lokaliserat det till att spelartruppen inte har något förtroende kvar för Lundberg, och att det nu är väldigt mycket upp till spelartruppen själva att driva det här, och sen har det mindre betydelse kanske vilka som står i båset där. Niklas Falk, som du var inne på, har ju haft problem då med sitt hjärta och sådär. Han hoppade in i Almtuna där förra våren, eller i våras då blir det väl där, och han vill både tillträda och få lämna där innan det var färdigt, så att det är väl, jag tror att de lägger över ganska mycket på spelartruppen här nu och säger okej, nu har ni fått som ni vill, nu är det upp till er att leverera här också.
Men var inte Uffe lite sådär, alltså det var väl ingen tuff tränare om man säger så, utan nej, de som är lite mjuka och fina av sig, alltså har ett ledarskap, modernt ledarskap, brukar hålla längre, men det är väl motgångarna som har gjort att det blir omöjligt att fortsätta i det här förhållandet.
Ja, han har ju varit ifrågasatt väldigt mycket under de här tre åren egentligen, kan man säga. Förra säsongen, jag trodde kanske till och med att han skulle få lämna efter förra säsongen då, men vi valde man att gå vidare och hade väl en hel del med sig bagage, missnöje bland dels i spelartruppen, men också väldigt mycket från supporter och sådär, och senaste matchen nu var det ju inte många själar på plats eller där, och det blir tryck på klubban att agera när man märker det här. Det som var inne på i förra podden tror jag, med ena och andra vågskålen där man ställer långsiktighet emot och de här yttre kraven med allt från spelartruppen, sponsorer, supportrar, publiksiffror, allting, och då till slut så kommer man ju till en punkt där man måste agera då. Där var väl Södertälje nu. Jag tror, som jag var inne på, att Mikael Samuelsson ser att det finns väldigt mycket andra problem i Södertälje, och att det inte kan vara tränarens fel hela tiden, att det går dåligt, men till slut så orkade de inte stå emot.
Det är spännande att se där. Jag bara såg just nu, om det skulle vara en kvalserie från Hockeyettan uppåt, och så är det alltså Södertälje och AIK. Det var ju faktiskt samma lag för några år sedan också, 4-5 år sedan, men det blir ju en helt bizarr kvalserie då. Och den sista kvalserien kanske någonsin i svensk hockey för övrigt då, för vi går ju över från och med nästa säsong till ett annat degraderingssystem och en annan kvalmekanism. Men den sista kvalserien någonsin kan alltså innehålla lag som Södertälje och AIK. Wow, säger jag.
Ja, och var det inte då vår kollega Linus Norberg också gav ett ganska starkt löfte där vad som skulle hända om AIK och Södertälje inte klarade sig kvar?
Ja, AIK höll ju sig kvar med Södertälje åkte ut. Ja, han skulle jubla ner till Oskarshamn.
Ja, vi får ringa upp Linus där igen om det nu blir så här, så får se om han kommer med något liknande löfte kanske.
Ja, precis. Det är tufft. Jag har sett någon hockeyettan match den här säsongen och hockeyettan har blivit bättre. Du vet ju ditt lag Strömsbro där. Tvålade ju dit Huddinge för någon vecka sedan där. Så det, jag vill faktiskt påstå att hockeyettan är, det är livsfarliga lag som kommer därifrån för de här hockeyallsvenska klubbarna. De kommer ju en vinnande trend också, de här som har lyckats ta sig hela vägen till kvalserien. Men du, Emil Molin då, kommer hem till Brynäs. Emil alltså då, han är ju fostrad i Brynäs, har säkert gått på, vad heter skolan där mittemot hallen?
På Olympia
där. Och så är han son till Ove Molin. Är Ove Molin en topp 10 störst i Brynäs genom hockeyhistorien? Eller hur skulle du liksom ranka honom? Det finns ju så många i Brynäs.
Ja, Tord Lundsson, det måste han ju vara. Va? Även om konkurrensen är hård där. Men flest matcher var i klubbens historia. Och SM-guld. Och tillhörde ju ingen annan SHL-klubb egentligen heller, kan man väl säga, än Brynäs där. Så att, nej, han är stor, Ove. Så vi kan placera in honom på topp 10.
Ja, och det jag försöker komma till att det blir ju då. Jag läste pressmeddelandet som Brynäs krävar. Och då såg att de ägnade så mycket tid och utrymme till att berätta att det här blir ingen problem att far och son ska vara i samma lag då. Men hur ser du på att Emil Molin kommer tillbaka hem till Brynäs? Och hur säger du att det här med den här hockeyfamiljen som vi har nu med Dackell, Sundlöv, Molin, det är väldigt familjärt i den här klubben nu?
Ja, och det har ju inte varit helt okontroversiellt om vi ska vara helt ärliga. Jag som bor i Gävle vet ju att det här är ju en diskussion bland många supportrar också där. Och där var man nog också beroende av en ganska bra start, tror jag. För att hade det här nya given med alla hemvändare och så verkligen visat sig gå bra sportsligt, så tror jag inte det hade varit något större problem. Det är ganska resultatstyrt det där. Känslorna svänger ju fram och tillbaka beroende på hur det går lite grann med folk. Men nu har de fått en väldigt tuff start och det är ganska så hårda ord som sägs om det här, där man menar på att det är bara gamla spelare som kommer in och man bara plockar in sina kompisar och nu sina söner och sådär. Så att det har ju fått enormt mycket bränsle här under den här hösten när det inte har fungerat. Och att i det läget då addera Emil Molin har ju naturligtvis varit någonting som man har vägt fram och tillbaka väldigt noggrant. Det är jag övertygad om.
Speciellt.
Jag kan väl lägga till här också att Ove har ju faktiskt båda sönerna i Brynäs nu, för hans yngre son Linus spelar ju med klubbens U16 eller om det är J18 till och med.
Varför plockar man hem Emil då?
Jag tror att man är ute efter att offensiv spets där. Jag trodde ju mycket på Emil. Jag följde han en hel del i hockeyallsvenskan med Modo, och han gjorde två bra säsonger. Framförallt den sista där i Modo var ju otroligt
vann
bra.
Ju
var
poängligan.
Ja, precis. Och trodde han skulle passa perfekt in i Malmö, så behövde få in en offensiv spelare som duktig powerplay och så vidare. Nu blev ju säsongen förstörd förra året på grund av en knäskada, och årets säsong har haft någon liten skada också, har inte riktigt lyft i Malmö heller. Det har inte riktigt fungerat där, och det har inte fungerat för Malmö som lag heller. Och det är väl bara att konstatera att Emil Molin har fortfarande kvar att visa att han kan leverera på SHL-nivå, för att han är väl född 93, och jag får med något sånt, var 26 år nu, men har ju fortfarande inte gjort något avtryck i SHL, kan man väl säga. Och det återstår väl att se, men att det är en spelare med en offensiv potential, det är väl otvivelaktigt. Sen är det här med skador som har varit förföljt honom lite grann. Han var borta åkte över till NHL lite för tidigt, eller Nordamerika lite för tidigt kanske då, och fick ett hack i karriären där, kom igång i Modo igen, och sen har skadorna igen satt stopp för honom. Så att det finns ju en del frågetecken, men jag är övertygad om att Brynäs, det man vill ha med Emil är ju att få in en offensiv spelare. Man har väl gjort minst mål i SHL, om inte jag helt ute och cyklar, 22 stycken hittills. Så att det är, även om det läcker oroväckande mycket bakåt, så finns det ju även behov av att få igång mer produktion framåt också.
Men det är en känslig värmning, låter som att vi är ganska överens om.
Ja, det är en känslig värmning.
15 forwards nu i Brynäs då, vem petar de bort?
Ja, det är ju Det har ju varit snack om en sån som Daniel Malmberg har ju varit snack om. Vi har ju Lukas Zetterberg som inte, jag vet inte riktigt vilken roll man hade tänkt sig åt Zetterberg från början. Och han har ju inte alls kommit till sin rätt som skarpskytt i offensiva lägen och sådär. Så att det är väl två stycken där som Johan Alsen är ju utanför laget. Men han sitter ju på treårskontrakt så det är svårt att se att han är högvilt för andra SHL-klubbar eller ens är speciellt sugen att flytta. Men där har du väl tre namn i alla fall. Samuel Asklöv är också en sån spelare som kanske behöver få mer speltid i hockeyallsvenskan. Så att nog finns det spelare att flytta undan om man nu hittar lösningar som är tänkbara. Det som är intressant i det här också att Jesper Boqvist, jag fick information om att han kommer att köra vidare i New Jersey där. Brynäs gick ju själv ut nu och säger att det här har ingenting med Boqvist att göra, värvningen av Molin, utan det finns fortfarande pengar och utrymme kvar för Boqvist om han nu väljer att komma tillbaka då. Och det verkar inte saknas pengar i alla fall i Brynäs, för med Molin in också och alla forwards man har sedan tidigare plus Boqvist som har ett ganska bra kontrakt den här säsongen så börjar det bli väldigt dyr trupp i alla fall.
Men är det inte också en omöjlig sits att tacka nej till Emil? Vi leker med att jag vet inte, jag har inte suttit med i något möte med Evin Molin och Patrik Sylvegård, så jag vet inte exakt vad som har sagts. Men jag kan ju gissa att Emil inte har trivts i Malmö, att den här skadan han fick förra säsongen, att det vart inget bra stäm. Han kanske inte trivdes i staden och så vidare, och hockeyn har ju inte funkat för honom. Så han kanske går in och säger att jag tror inte jag vill fortsätta. Jag måste försöka hitta mig för något nytt då. Och då måste ju vara omöjligt för Brynäs att säga nej, vi tar inte hem Emil Molin. Jag menar, vad kommer farsan säga då som är tränare liksom då, så att säga? Va? Tar ni inte hem min grabb?
Ja, nu tror jag väl att det ändå sköts så pass proffsigt så jag tror väl inte att Ove får berättas in efter lite grann vad sportchefer och så tycker och tänker. Och jag är ju övertygad att Mikael Sundlöv hade ju Emil i Modo, så det är klart att han har ju ett väldigt starkt öga till Emil och vill ju verkligen ha honom dit. Så jag tror inte liksom att de har varit rädda för att Ove blir sur om inte vi tar hem Emil. Utan det här
tror jag är svårt att säga nej i alla fall. Jag tror att det är svårt att säga.
Ja, det är väl mer för att det är en spelare med offensiv potential som blir ledig och som man känner väldigt väl sedan tidigare och sådär. Så på det sättet tror jag det är svårt att säga nej, men hade inte varit den spelaren här med den potential som man kan ha, så tror jag inte att det hade varit aktuellt bara för att man har en pappa som är assisterande tränare. Det hoppas jag verkligen inte, jag tror inte det heller att det sköts på den nivån.
Spännande att se, vi får se hur det går för Emil där. Det blir ju, jag har ju svårt att se att han är den här liksom, som kallar för riktiga spetsspelaren då. Han, jag ser väl honom i en andra kedja eller en tredje kedja i Brynäs då. Det Brynäs behöver väl, det är väl folk som trycker dit den, avgör med mål, gör två mål i första matchen någonting, att det händer någonting, att det blir någon förändring där i toppkedjan.
Ja, jag tror man letar efter en tredje länk i framförallt andra kedjan, när man har kanske Linus Ölund och Niklas Danielsson och där Jesper Boqvist, man hade hoppats på att få in honom där. Jag tror det är där man ser i första hand, att få flera alternativ där. Första kedjan hoppas man väl ändå ska förr eller senare börja leverera, men en topp 6 forward vill man ha in där. Det var väl lite så man sa om Adam Brodecki när han kom också. Nu har väl inte det slaget så väl ut när man valde att ta in honom också där då. Och nu får vi se med Emil. Jag menar, Nikolaj Meyer gjorde väl 61 poäng i Allsvenskan förra året och har haft det väldigt tufft i Malmö. Va? Så att han har att bevisa på SHL-nivå. Det är ingen snack om det, och kommer som sagt från skadefyllda säsonger. Precis när man kände att nu är karriären på väg att ta fart liksom där i Modo och nu tar nästa steg i SHL, då kommer ju skadorna istället. Så
Lukas Zetterberg gjorde 43 poäng i Hockeyallsvenskan och inte har lyckats i SHL. Så det är lite annorlunda att leverera i vår högsta serie.
Ja, det är väldigt annorlunda. Det är väldigt annorlunda. Jonathan Dahlén och Albin Lundin har ju fullständig lekstuga i Allsvenskan också nu. Jag är ju inte helt säker på att de hade dominerat i SHL.
Innan vi släpper vårt nyhetssvep så måste vi avsluta med ord om Stefan Bengtsén. Var du först med att berätta om det på sociala medier?
Ja, den hann jag nog med på sociala medier.
Det går undan nu så att säga. Jag hörde också Emil där, men han inte får ut det riktigt på grund av poddmanus och sponsors jinglar och allting sånt där.
Ja, kollega Karlsson jämförde mig med Joel Lundqvist. Han sa att det är jag som styr Hockeysverige när de lägger ut pressmeddelanden. Där. Kände att de behövde... Ja, nej. Vi skojar om det. Ja, det har varit mycket Brynäs-snack igen. Där, så det är skönt att vi får bolla över på Bengtsén i Örebro. Men han har också varit i Brynäs, kom jag på nu. Så att det blir ju inte... Men oavsett så... Jag satt och tänkte så här... Alltså, jag vet inte om det är svårt att rekrytera sportchefer till SHL.
Men du brukar ju gnälla på rekryteringar. Är det här en bra rekrytering då?
Jag ska börja så här att jag tänker på de här tre senaste som man kommer på nu. Det är Fredrik Glader till Modo, om vi räknar Modo som en ändå en elitklubb. Vi har ju Daniel Stolt till Oskarshamn och vi har Bengt Sen nu då som general manager till Örebro. Jag får ingen riktig puls.
Thomas Johansson till Leksand förra säsongen då.
Vad sa du?
Thomas Johansson till Leksand förra säsongen.
Ja, ja. Men det tyckte jag väl, fick jag lite mer puls av ändå måste jag säga. Nej, men Bengt Sen hade ju svårt att få ihop det här i Brynäs. Så enkelt där ju. Det var ju inte speciellt lyckat. Det var lite höga berg och djupa dalar. Lite kanonvärvningar blandades med fler dåliga värvningar. Och framförallt då svaga tränarrekryteringar. Nu kan jag inte, jag har inte exakt sett hans arbetsbeskrivning i Örebro där. Om det nu är tanken att han ska vara någon sorts GM och vara mellan sportchef Niklas Johansson och deras klubbdirektör där. Eller om man är tänkt att han ska ta över till och med som sportchef om Niklas inte ska vara kvar nästa år. Det är jag lite osäker på. Men jag är inte ute och sonderar den marknaden så mycket och kollar vilka namn som finns lediga. Men jag vet att Brynäs också hade halvpanik här när man skulle anställa sportdirektör och man inte hade de kvalifikationer på de sökarna som man önskade utan gick tillbaka en gång till och frågade Andreas Takell om inte han kunde tänka sig att ta jobbet. För man tyckte inte att man hade tillräckligt kvalificerade ansökningar. Och det får man fundera lite grann på tufft det där jobbet är och hur intressant det verkligen är.
Ja, det är ju välbetalt ska man ju veta. Jag tror att det är ganska bra betalt.
Det är kul att jobba med hockey och liksom, och du har ju stora resurser att jobba med också, men det är nog, nej, jag vet inte. Det känns som att vi kanske skulle starta igång någon sån här sportchef general manager skola i Sverige och liksom kanske samma sätt som man utbildar tränare, att vi skulle få upp en ny kull med lite moderna fräscha GMs som jobbar jäkligt professionellt.
Jag tror, det är väl det jag tycker är lite tråkigt, att allting bara går runt. Hänger med, menar man går från en klubb till en annan och man går liksom i samma spår. Men nu tycker jag ändå Örebro har någonting bra på gång med nya vd:n. Man har tre fantastiskt kompetenta tränare. Man har lyckats få ett bra rus där på hemmaplan. Så att i den staben kanske Bengt Sen passar perfekt och så vidare. Jag håller ju med dig där med det som hände i Gävle. Vart ju inte bra. Jag tror att det varit fel från dag ett när Stefan kritiserade Sundlöv öppet i lokalmedia. Att det gjorde att det liksom på något sätt blev aldrig trevligt där uppe. Och nu har han ju en ny chans att komma in i en ny klubb och så vidare. Han är ju frispråkig, den gode Bengt Sen och sådär. Men han kanske har lärt sig lite också att ha något filter utåt då.
Ja, det kanske är ett jättebra namn med tanke på hur utbudet ser ut. Det kan ju inte jag uttala mig riktigt om i och med att det inte riktigt ingår i någon. Alltså, jag har inte aldrig försökt rekrytera en general manager eller en sportchef. Och, så det kanske är helt enkelt, det kanske är det hetaste namnet vi har i Hockeysverige idag att plocka in Stefan Bengtsson. Jag tror ju också...
Men är det en bra rekrytering då? Alltså, är det, du har ju sagt vid flera program här att du tycker att du funderar på hur klubbarna rekryterar.
Ja, jag får ingen riktig puls. Det får jag inte.
Okay. Är det en 3+-värvning alltså?
Är han tänkt att liksom ta över efter Niklas Johansson? Jag tycker också Örebro är, de är ett vägskäl, en spännande resa. Och jag tror att det är otroligt viktigt att de tar rätt steg här framöver också. Om de nu ska bli en etablerad klubb på den övre halvan. Och du frågar mig om det och jag kan spontant säga att jag får ingen riktig puls av det.
Mm. Som sagt, hockeyn är underbar för att om några år har vi ju svart på vitt, då är det ju resultaten som talar för om det är en lyckad ledarrekrytering. Och vi vet ju också efter den här säsongen hur många poäng Molin har gjort för Brynäs. Så då kan vi göra ett facit också om det slog väl ut eller om det inte slog väl ut. I övrigt, Abris, om vi kikar lite på tabellen och SHL den här veckan, Vad tycker du är intressant? Du ville prata om Ilari Melart, vet jag, under det här programmet. Och vad han tillfört när han har gjort sin tredje comeback i svensk hockey?
Ja, väldigt mycket. Jag lyfte ju faktiskt fram Melart som den bästa värvningen när vi fick den här panelfrågan där om det var ju lockande att skriva Alexander Bergström eller Viktor Söderström eller någon sån här snidare, mera offensiv spelare. Men jag drog till med Melart där och det har väl blivit väldigt, väldigt lyckat. Nu har ju inte Växjö vunnit mer än en match här under Melarts i fyra matcher, men hans sätt, hans utstrålning på isen, hans auktoritet, hans sättet han lyser på, plus den här offensiva kraften som jag inte ens tror att Växjö hade drömt om, har ju verkligen blivit en sån här X-faktor, eller vad man ska säga, för att få Växjö och liksom växa som lag. Jag tror att han får andra spelare också känna liksom, för det var ganska, vad ska jag säga, lite dämpat, kändes inte som det var så roligt i Växjö där. Och jag tycker med Melarts spel och det sätt han har kommit in på, så har han tillfört den dimensionen där. Sen kommer ju naturligtvis inte han att snitta ett mål per match, men oftast de här lagen som har hamnat där nere behöver få in någonting som verkligen gör skillnad, både i poängprotokollet men även i omklädningsrum och på isen. Och det tycker jag Melart där har varit klockren för.
Jag älskar ju statistik och jag älskar att surfa på Elite Prospect och så vidare. Men det här med Melart är ju så fenomenalt eller fantastiskt. För han brukar alltså då göra en poäng per femte match då ungefär. Han i Luleå första året gjorde han 11 poäng på 48 matcher. Sedan hade han 16 poäng, 9 poäng och 12 poäng under sina SHL-säsonger. Nu är han uppe i 5 poäng på 4 matcher. Och det räcker ju inte där, utan det sprutar om Carl på alla möjliga sätt. Han har alltså då 27 utvisningsminuter på 4 matcher. Han har 16 skott på mål på 4 matcher. Och han har blockerade skott 6 stycken på 4 matcher. Så han liksom har ju tokrossat hela Växjö, alltså hans lagkompisar, i statistik i alla fall. På alla möjliga sätt. Och så det är helt fantastiskt hur han bara kommit in. Och han måste ju varit otroligt spelsugen också efter den här operationen och rehabiliteringen som har gjort hela sommaren. Kanske var det bästa han kunde göra att ta ett stopp och ett break och sen nu bli sugen på hockey igen.
Ja, det tror jag också, att han har varit väldigt sugen här när han kom in. Så det har följt Melart ganska hyfsat under de här åren han har varit där. Jag tycker det andra året i Färjestad är att han var riktigt bra. Att det är en spelare som han var bra i Luleå också. Sen har han inte den här sista offensiva powerplay-spetsen, så tycker jag. Men att han är mycket mer än en storväxtback som bara spelar fysiskt, det tycker jag definitivt. Han är väldigt rörlig, tycker jag, för sin storlek. Jag tycker han har ett bra första pass och väldigt duktig att följa med upp i spel. Och sen har vi ju sett också att han har ett bra skott. Så att det finns lite mer där och än vad många tror. Många tror att det är en stor finländare som bara bufflar. De här utvisningsminuterna som vi pratar om, det mesta är ju det matchstraffet på Morrell Lash där, när han crosscheckade Lash lite klumpigt eller olyckligt.
Det var till säkert 5 plus 20 på den då.
Ja, så att han har väl en tvåa då förutom det. Så att det här är ju en spelare som kan flytta på fötterna och inte behöver i så stor del hålla på med spelförstörande moment. Det är en bra värvning för Växjö. Exakt det där man vill ha ut, när man vill ha in någon spelare när det är liksom lite halvkris och lite tryckt och lite dåligt självförtroende. Vi har ju ett par lag till i serien som har de där problemen, och få in en sån spelare. Jag vet att man var ju inne på Niklas Lundgren där också. Jag tror att det hade mer bara blivit liksom i Växjö. Jag tror att det hade inte liksom gjort någon större skillnad, men Melart fick de in en spelare som verkligen gör skillnad.
Melart och Rahimi.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, de har ju storleken tillsammans där. Sen tycker jag väl att de är lite olika i spelstilen. Så att det
vad har hänt med Rahim den här säsongen då? Tycker att jag vet Rahim. Inte. Hör ingenting om honom.
Nej, han har väl gjort det okej liksom. Det är väl Rahimi är väl som allra bäst, tycker jag, i slutet av säsongerna när det är slutspel, och det är där han är som bäst. Sen är det väl inte att han har gjort bort sig fullständigt de matcher jag har sett, utan han har väl gjort det okej utan att glänsa liksom på något sätt. Men för mig är ju det en spelare som är bäst från februari och framåt oftast, och det är då jag helst skulle vilja ha honom i mitt lag.
Växjö är på väg uppåt i alla fall något i tabellen, får man säga. De låg ju sist, nu är de uppe på 12:e plats. De har samma poäng som Brynäs och Leksand i tabellen, 10 poäng har de. Och det börjar ju liksom bli lite segregering i tabellen där. Bottenlagen börjar på något sätt att bli frånåkta från de här lagen. Ja, vi kanske tar med HV, Luleå, de ligger på 20-21 poäng. När du ser har du tabellen framför, Abris?
Jag kan ta fram den här nu.
Ja, jag tänkte mer vad du blev mest förvånad över, vad du tycker att...
Ja, nej men alltså jag känner så här lite grann att Linköping kommer att få det tufft där nere, de kommer att slåss där nere. Oskarshamn är än mer övertygad om att de kommer att hamna sist i tabellen. Nu tog de en stark seger mot Linköping senast, men jag tycker att det laget man har så ska det bara inte gå. Jag såg borta matcherna mot Brynäs och det var... Ja, det ska inte räcka till helt enkelt. Så är det över 52 omgångar. Sen är jag djupt imponerad som fortfarande har en 4-5 poäng mer än Brynäs, Växjö, Linköping och Leksand och sådär. Så det ska de ha all cred för. Men i långa loppet så tror jag inte att det räcker. Så att då för mig så handlar det om... Jag tror att Leksand och Linköping kommer att få kämpa om den där sista kvalplatsen. Brynäs bör få ordning på det så pass att man ändå tar poäng för att undvika kval. Växjö, jag är övertygad om, kommer att kliva upp i tabellen. Malmö bör göra det tycker jag, även om det knorrar säkert en del där också. Deras ledarstil har inte riktigt gett resultat här i inledningen på säsongen. Det känns som att det har varit ganska löst och lite sådär dämpat och inte någon riktig fart i grejerna. Så, men jag tror också att Malmö kommer att klara sig.
Vad är det som gör att du tror att Leksand hamnar sämre till jämfört med Oskarshamn?
Inte sämre än Oskarshamn.
Om du trodde att Leksand skulle hamna på en kvalplats med att Oskarshamn skulle klara sig från kval?
Nej, Oskarshamn kommer sist.
Okej, de åker hiss rakt neråt alltså då?
Ja, de kommer att komma sist efter 52 omgångar. Så det är jag helt övertygad om. Och Leksand och Linköping tror jag kommer att göra upp om den andra kvalplatsen. Uttryckte det otydligt.
Okay. Ja, men då har jag full förståelse. Det vore helt otroligt så att om Linköping hamnar i kval med tanke på deras historik och så vidare. Men det ser ju inte bra ut hittills. Så det påbörjades en resa för ett år sedan idag kan man väl säga. De ledde ju serien efter 13 omgångar i fjol och sen efter det så har det ju gått nattsvart för dem.
Ja. Och sen är det ju, på Linköping. Jo, absolut. Och det är väl också intressant. Ja, men nu har man ett projekt som man förstår. Man har ropat många efter det här med att Bert ska komma in och man ska ändra kulturer och Niklas Persson ska få tid på sig. Nu har det tagit 10, 11, 12 omgångar och nu är det uppror mer eller mindre bland fans och även skribenter att det här, nu måste det liksom till någonting här. Det som jag var inne på, det här kommer att ta tid och jag blir inte förvånad om Linköping får kvala i år. Och jag tror att man ska vara inställd på att det kan bli så att man måste klara av det också för att genomgå den här förändringen. För det är ett ganska långt, stort arbete som måste genomföras där och få till en förändring. Och Bert är relativt ny som huvudtränare, Niklas Persson är ny som general manager. Det är klart att de gör inte allt rätt här i början, det ska man ha klart för sig. Men om man nu tror på den här lösningen och känner att det är en bra lösning så måste man ge dem mer än 12 omgångar på sig.
Du tog ut toppar och floppar varje SHL-lag. Vem tog du som topp och flopp i Linköping?
Ja, det var en jättebra fråga. Olle Lycksell tog jag i alla fall som topp. Och Patrik Lund måste det ha varit som
Peppe Lund där, precis. Det var nästan det jag satt och kollade på statistiken här. Det är väl han som förvånar mig lite. Han har bara 3 poäng på 11 matcher då. Nu kommer väl han från KHL och så vidare. De har ju en lång aktiviseringsperiod då. Men jag såg en match i Linköping och då var han faktiskt utanför laget.
Med Patrik Lund eller?
Precis.
Ja, det har väl inte riktigt, de har inte fått, alltså de värvningar de har gjort har inte kuggat i de här lite tyngre Rissanen där, Patrik Lund och så vidare. Man har inte fått den utdelning som man var tvungen att få där. Linköping hade ju inte så många kort att spela med när de skulle värva in toppspelare och då var det tvunget att de skulle fungera och det har inte riktigt skett. Sen är jag lite förvånad över Leksand som jag ändå tycker har ett rätt så bra lag. Men som alltså, har nollat på 7 matcher nu. Det är inte så ofta det händer i SHL att man tar 0 poäng på 7 matcher. Och det förvånar mig lite grann. För jag tycker ändå att de har ett bra lag. Så jag vet inte om det kokar ner lite grann till målvaktssidan där också. Om den är tillräckligt bra för att... jag tycker att Djurgården gör det okej, men har väl också sett lite tröttare ut på slutet och Braga har inte riktigt fått till det under den här hösten i alla fall, så att vi får se där om det kommer att räcka där. Men jag är lite förvånad att inte Leksand får mer utdelning och lite oroad också skulle jag vara faktiskt.
Tror du börjar sättas också lite mentalt till det när man får 7 raka förluster och så vidare. Några matcher har man ju varit med, de hade 3-3 borta mot Luleå. Matchen mot Djurgården tycker jag i lördags att de inte kanske är riktigt i med. Vi var väl inte riktigt överens där om det var Svedberg som var riktigt bra eller om det var Leksand som var uddlösa. Jag tycker ändå när Holtz gör 0-1 där efter 10 sekunder eller 9 sekunder så ja, det sprider en sån oro, en sån nervositet i laget som är svår att hantera.
Jo, det hamnar du 0-2 mot Djurgården så är det ju tufft, för att du måste ju försöka komma fram och sätta och jaga ett mål, och samtidigt vet du hur duktiga de är och kontra och ha en hel del skickliga forward. Så de hamnar ju i ett svårt, i svår kits där, i och med att det blir ett 0-2 underläge. Och jag tycker ändå att Djurgården bjuder dem på en hel del chanser som jag tycker Svedberg städar undan lite grann, som Reideborn har gjort i Djurgården tidigare, att man har sminkat över Djurgårdens slarv med ett grymt målvaktsspel. Och det där är ju, var ju Svedberg, tycker jag, i lördags då. Leksand med fullsatt arena, hade man fått ett mål, hade man fått lite energi in där, så är jag helt övertygad om att det hade blivit en annan match. För att det kändes inte som någon sån här, som att Djurgården bara städade av den där matchen ändå. Jag tror inte Robert Olsson upplevde det så heller som tränare, utan jag tror att det var en ganska tuff match från bänken för dem också, i och med att de bjöd på så pass mycket, tycker jag.
Mm, precis. Om vi kollar mer på tabellen, vad gör du mer för spaning över SHL? Det har ju gått nu 12 matcher, vi är inne 25% i serien, man brukar prata om att den ska sätta sig, tabellen och så vidare. Vad är du mest liksom förvånad över? Och du kanske får gärna se positivt, för nu har vi pratat om bottenlagen en del. Mm. Men om du ser, om det finns någonting som du kan uppleva som du blir förvånad, i alla fall lite mer positivt sett på det hela.
Ja, vi har ju pratat om Rögle tidigare. Så det är, kanske
är det Rögle fortfarande
att
alltså?
Prata då, om. Frölunda, vi är imponerade av ändå. Trots
Skellefteå
att
man, då? Vi pratar inte om dem.
Nej, jag skulle precis komma dit, och de har gjort det mycket bättre än förväntat under säsongsledningen. Jag tror inte riktigt att det räcker till en topp 6-placering ändå, det måste jag säga. Jag tror att de kommer att hamna precis runt där någonstans, 6, 7, 8 skulle jag kunna tänka mig att Skellefteå hamnar. Jag tycker väl ändå inte att de har bredden på offensiven för att vara med där och störa. Nu har Gustav Lindvall haft ett otroligt bra målvaktsspel, och det har ju bidragit naturligtvis till att det har gått så pass bra som det har gjort. Men i långa loppet så känner jag att det finns en 4-5 lag som jag tycker är bättre än Skellefteå, men 6-7 före säsongen tror jag Skellefteå hade tagit faktiskt. Om
vi ska säga det. Och jag såg ju matchen här på Hovet i torsdags var det, Djurgården mot Skellefteå. Det låg väl i luften att Djurgården då, som är så starka på hemmaplan, skulle vinna den matchen då, men påhejad av 1500 supportrar där från Skellefteå, så lyckades ju Västerbottenlaget knipa 3 poäng där. Och det de har gjort i år, som de har letat efter Skellefteå många år, att man vet ju om att Joakim Lindström och Oskar Möller funkar perfekt ihop. Det kan hönan Agda ta fram och förstå också när man kollar statistiken och det ser ut på isen. Men nu har de ju äntligen lyckats sära på de här killarna och de levererar i varsin kedja, och det tycker jag är lite spännande. Och så har vi Vingeli som gör en riktigt bra säsong. Podas som är en enorm profil där, som gick ut och kritiserade Djurgården i en intervju med Marcus Leifby, vår hockeybibel då. Står ju för någonting också. Fick ju lägga en straff där i den matchen då, så. Och det var ju bara för att kanske lite retas med Djurgårdens publik. Och sen har han visserligen satt någon straff här tidigare under säsongen, tror jag. Annars var lite för mig i alla fall var det lite konstigt val när man har Möller och Lindström i laget då. Sen har ju Alvarez, tycker jag, lyckas se bättre ut än tidigare. Och Jonathan Berggren hyllas ju, nu var han ju inte med i matchen senast då. Men att äntligen liksom på något sätt klarar av att göra poäng även på seniornivå. Men du tror inte att de kommer komma topp 4 till slut, utan de kommer liksom hamna i någon mittzonsgegga i tabellen?
Ja, jag tror de slåss om en direktplats till slutspel där runt, alltså runt den här sjätteplatsen. Och det är ju en riktig spaning som du gör också, tycker jag, med att man har hittat, fått en hyfsad harmoni där, och inte spela Lindström och Möller ihop, utan det känns ändå rätt okej i de kedjorna. Det tror jag har bidragit också till att man fått lite bredare produktion där i Skellefteå. Så den håller jag med om, och ett riktigt bra målvaktsspel.
Mm. Du, det var en intensiv nyhetsmåndag. Vad tror du mer kommer ske kommande tiden i svensk hockey? Vad finns det mer som ligger bakom där och puttrar och pyr? Vi hade någon intressant tweet från SHL i morse. De ville gå ut och förklara eller reda ut lite regler och så vidare. Fattar du någonting av den?
Ja, alltså det har ju varit. Du har ju själv skrivit en artikel där Marcus Högström gick ut och var väldigt kritisk mot att det är ingen som vet vad det gäller nästan, och domarna har jättesvåra beslut att ta hela tiden, och det var det ena med det andra. Vi har ju väl även sett Ryan Lash har varit ute och kritiserat lite grann, och det har varit lite debatt runt där late hit. Man ville väl göra ett förtydligande, tror jag, om vad som gäller. Man tycker väl att man, det är som alltid när vi sitter på de upptaktsträffarna, så är alla överens om allting. Och sen går det 10 omgångar och sen så är ingen ingen överens om någonting, känns det som där. Så att, jag tror väl att det var ju det här vi, att det var en liten markering att det var det här vi pratade om och det här vi har förklarat och det är så här vi vill ha det lite grann åt det hållet där, tror jag att det var. För att det är ju alltid lika fascinerande. De åker ju runt hela sommaren och alla tycker att det är, känns bra liksom, både från spelarhåll och ledarhåll och SHL. Och sen när det börjar så blir det bedömningssituationer och då ser man till sitt eget bästa och då tycker man inte alltid lika om alla situationer.
Men jag testade lite, för jag hörde ju då på, i torsdagen innan jag skulle gå på Hovet här, att det surrades lite bland SHL-spelarna, just den här, bland annat den här icing-regeln. Det som är skillnad i år är att om två spelare jagar mot puck i egen zon, och alltså att det är en icing-puck då, om de är jämbördes, alltså, eller på samma höjd ungefär vid tekningscirklarna, då ska man blåsa av dem. Inte som för ett år sedan så blåste man ju icing då, men
ja, man ska slå av den då. Man ska,
ja, eller göra washout kan man säga, precis. Ja. För ett år sedan var det ju så att jagande spelare, eller vad ska man kalla det för, anfallande spelare är ju tvungna att vara före ner till tekningspunkten för att det ska blåsas av icingen. Och det här har gjort att många, som jag hörde, många backar blir oroliga, för de tycker att deras arbetsmiljö blir lite sämre, för då kommer det smälla till lite där. Men du kände inte igen att det var liksom ingen riktig snackis i din hockeyvecka?
Nej, men alltså det kan ju vara att jag är så upptagen av diverse live-rapporteringar och snabbtyck och matchvinklar och allting, så att jag liksom inte hinner se det här. Men jag upplever ju inte att det är klart att det är olika bedömningar i vissa matcher och sådär, men inte mer än vanligt, det tycker jag inte. Och just om vi går in på den här icing-regeln, som det var en hel del diskussioner om redan när man började med den här hybrid-icingen, att man ska slå av om backen först då. Så var det ju en stor oro runt skador just i de situationerna. Om vi nu pratar om att det kan saknas respekt i många situationer, så är väl det situationer där det har visats enormt stor respekt. Och där tror inte vi haft en enda skada i samband med en icing-situation under de här 4-5 åren eller 3-4 åren eller vad det är som det har funnits. Det här var ju en skräck när man spelade själv, för det var ju någon fall när en spelare blev lam när man var tacklad in i sargen och sådana saker. Och det, där tycker jag det har varit otroligt bra. Jag ser det inte som ett problem nu heller. Däremot kan jag förstå att det finns en del lite äldre trötta backar som tycker det är skitjobbigt att behöva jaga efter den där pucken för att upphäva icingen. Det kan jag förstå. Men ur skadesynpunkt så tycker jag inte att det så här långt har varit någon fara alls.
Nej, det har varit ganska lugnt. Det är väl bara frågetecknen från spelarna är ju, varför förändrar man det här till någonting som de upplever kanske i alla fall.
Jag tror mindre avblåsningar helt enkelt. Jag tror man
ja, så är det. Ja, det är ju anledningen att matcherna ska gå snabbare. Men det blir också en till bedömning. Nu var det kanske en bedömning i fjol också då. Men det var det här som Högström gick igång på när jag började fråga honom om det här. Så gick han igång på ett stort. Att man lägger så många bedömningar på domarna och undrar om de klarar av det. Eller att domarna känner sig trygga i de direktiv de får. Om late hit, om den här icingen och så vidare. Mm. Då har en ny, vad heter det, när man ska teka så är det lite nya förändringar också, eller direktiven uppifrån och så vidare. Så han var väl inne på, vad sa du?
Ja, du kan väl bli utvisad på två gånger, va? Du blir precis. Inte bortblockad, utan du får en utvisning istället om du gör bort det två gånger idag.
Och han var väl inne på Högström att klara domarna av alla direktiv som finns då. Mm. Jag har svårt att avgöra det. De är i alla fall fyra domare, för några år sedan var de bara på tre domare på isen, så att de borde ju ha ett embryo eller en chans till att genomföra en bra match då. Men jag tror att de blir lite osäkra också med situationsrum. 17 eller vad det är, 14 tv-kameror på varje match. Gör de ett misstag, ja, de blir ju avslöjade.
Ja, jo, absolut. Vi hade ju Karlskrona sportchef Patrik Larsson som var ute och svingade rätt rejält mot sina tidigare kollegor. Han var ju själv domare en gång i tiden, Patrik, och tyckte att det liksom hade blivit sämre med det här fyrdomarsystemet då i Allsvenskan än när det var en huvuddomare då. Det finns väl delar i hans resonemang som kan vara värt att lyfta det här, och det har vi väl pratat om tidigare lite grann med hur ofta dömer man tillsammans och hur svårt det är då att få en ny kollega för ofta när man ska vara huvuddomare, och hur hittar man en jämn nivå när man kanske är två domare som har väldigt olika stil och som kanske inte känner varandra alls heller och inte dömt tillsammans, för det är väl som att bunta ihop en massa spelare. Dela upp nya lag varje omgång så blir det ju naturligtvis inte lika samspelt som om man dömer med tillsammans. Nu tror jag att det har blivit lite bättre i SHL, även om man testar en hel del under grundserien och försöker hitta bra konstellationer, så tror jag att man ändå har försökt att hålla ihop det lite mer i alla fall.
Ja, Abris, du jobbar en vecka till, sen är du ledig, du har semester i två veckor. Det är en födelsedag som kommer upp.
Ja, jag fyller jämnt och åker iväg då för att jag så mycket det bara går vill undvika eventuella uppvaktningar eller uppståndelser eller vad det nu kan vara. Så det hoppas jag att alla respekterar.
50 år, häftigt va?
Ja, precis. Ja, jo. Det kan man väl kalla häftigt kanske, eller sorgligt, eller vad man nu vill göra. Men det är många, många år i alla fall.
Så att, men du, innan du drar vidare så blir det, du ska ut på Norrlandsturné, stämmer det?
Ja, jag ska i alla fall upp och se lite matcher upp i Norrland här, eller jobba på matcher ska jag säga. Jag ska jobba på Skellefteå, Luleå imorgon, och sen var det Björklöven, Timrå på onsdag.
Och dit jag försöker komma till, att du alltid sagt mig att du har gillat att gå på hockey, Skellefteå och Luleå. Och varför har det varit så, eller varför är det så?
Nej, men jag har ju varit där uppe mycket, mycket på grund av att det har blivit mycket slutspel där uppe. Om någon anledning så har vår kollega Mats Wennerholm väldigt ofta tagit södra delen av Sverige, och jag har varit mycket uppe i norra delen av Sverige, och Skellefteå och Luleå har ju varit väldigt framgångsrika under många år, så därför så har jag varit där mycket, och så att framförallt slutspelshockey.
Sen är det ju hockeykultur också, alltså det, du vet, en slutspelsmatch i Kraft Arena fullsatt, de har ganska bra ståplast upp också. Det gungar igång då, och sen har de här introlåtarna som de brukar göra väldigt bra i Skellefteå. Nu vet jag inte vad de har för introlåt den här säsongen då, men de hade den där lilla tjejen där. Elsa hette hon så, eller?
Elsa hette hon, ja. Dotter till Warner Eyes-sångaren.
Ja, jag brukar alltid få gåshud när jag såg den här jättejumbotronen där, och sen så kommer det finns ett stad, ett hockeylag. Ah, då ryser jag när jag hör den låten.
Mm, ja, jo, nej. Jag håller med dig, och det har ju varit en ynnest att få följa Skellefteås dynasti här under de här 10 åren i stort sett. Och jag har väl sett väldigt många av deras slutspelsmatcher på hemmaplan faktiskt under alla de här åren. Och minns ju än idag liksom det här 2013 och 2014 när hela arenan gungade, alla hoppade, och liksom det var det här laget man hade. Båda de säsongerna är ju något, ja, det är det bästa jag har varit med om, tror jag, sen när jag började på Sportbladet. Så det var häftigt.
Vår för detta kollega Lasse Andrell kallade den arenan för knarka kvart.
Ja, men det var innan den byggdes om.
Ja, precis.
Jag höll på att byggas om. Jag tror knappt jag var i den innan den byggdes om heller på det sättet. Inte att jobba i alla fall, tror jag. Utan jag väntade tills de fick den nya innan jag åkte upp.
Ja, vad bra. Ja, men det låter som att vi har en rolig vecka framför oss. Och det är nu också, Alfa med den erfarenhet jag har, det är nu det händer massvis med grejer i svensk hockey. Det är nu det har på något sätt satt sig, paniken har tilltagit hos några klubbar. Det är nu man kommer börja värva, nu man kan börja göra förändringar. Vi såg ju bara den här måndagen med Bengt Sehn, Törrebro, Molin till Brynäs och för Lundberg bort från Södertälje. Så nu tror jag att det kommer komma fyrverkerier. Ja, på löpande band framöver.
Ja, vi har inte ens nämnt Sam Lovqvist, eller nämnt har vi gjort, men vi har inte kommenterat Sam Lovqvist till Lövqvist till Linköping där, och Linköpings situation överhuvudtaget. Jag vet inte, vad känner du där med Linköping och Bert och sådär?
Ja, jag tycker att de är lite panikartade, att det ska kickas och ingen nytt kontrakt till Roy och Brodeck i Storren och så vidare. Så nu är vi in med Sam Lovqvist, och så kommer från KHL med det som jag varit inne på, att det dröjer ganska lång tid innan man kommer in i svensk hockey. Och han har ju inte, det känns som att en superback kommer in när man läser en del kommentarer, men han har ju levererat i Allsvenskan. Man har ju aldrig liksom levererat i SHL, så att det är ju lite ett osäkert kort då. Men ja, de är ju ett bottenlag i Linköping, så de måste ju agera. Men, och jag tror de inte kommer sparka Bert. Jag är helt övertygad att de kommer liksom De kommer förändra i spelartruppen tills det funkar. Sen får vi se hur den där liksom gruppdynamiken och hierarkin i lagen och hur de får ihop allting. Det vet jag inte, för jag tror att det är det som kommer att avgöra vilka lag som kommer lyckas. För det är ju en väldig förändring i det där laget, och man låter sina transatlanter spela fjärde kedjan och så vidare. Va? Så att det är väldigt speciellt det som sker. Det han gör, Niklas Persson, som jag ändå gillar, han är ju general manager för Linköping då, samma roll som Stefan Bengtsén får i Örebro, det är att han väntar inte. Jag tycker många väntar för länge när man gör förändringar. Han har ju dragit igång liksom redan från innan säsongen. Han drog Brodeck och så vidare. Så att han agerar ju hela tiden och gör det snabbt.
Nick Sörensen har också där. Jag fick en scouting-rapport på Sam Lövqvist. Ska jag läsa upp den för alla Linköpings fans från en
En källa, ska vi kalla det för
källa, en väl insatt källa, ja, kan man väl säga, som har haft bra koll på Löfqvist senaste åren här nu. Alltså, nu pratar vi inte när han var Djurgården, utan det här är alltså den senaste
tvåårsperioden
här, kan man väl säga. Ja, bra skott och kan transportera pucken upp i banan. Stora brister i försvarszon och spela på chans och brister i spelet. Tror inte utbudet är det bästa på marknaden och han kommer nog att hjälpa dem i PP. Men han kommer inte skapa den tryggheten de kanske behöver som lag. Bra kille men ingen ledare.
Mm. Och det låter ju vettigt. Han har ju ganska mycket poäng på sitt samvete, men ofta dålig plus minus då, fast plus minus är någonting som vi bara kan slänga i gavlån, har jag förstått. Då.
Precis, bort med den bara. Men jag kommer ihåg Löfqvist från Djurgården där också. Jag tyckte det förstärkte den bild jag hade lite grann. Det här är ju en liten, ska säga att det är revolverman, men lite individualist, spelar lite för sig själv, skicklig offensivt, kan dundra in skott i PP och sådär. Så att det är klart att det kanske inte är riktigt till Linköping helst hade velat ha in, men man är väl beredd att chansa lite grann här nu med att få in en spelare. Jag vet inte, han skrev ju kontrakt med Sevilla här inför säsongen, men har inte spelat någonting för dem där, så att lite...
Men han var i Kunlund i fjol, om jag kan...
Han var i Kunlund förra året.
Så ja, han och Peppe Lund var tillsammans i Kunlund i fjol. Alltså.
Så det finns så ju de... lite fått lite referenser där säkert från Patrik Lund då, även om han kanske inte, han står så högt i kurs i Linköping just nu med tanke på hans start då. Men nej, jag tror som sagt att utbudet inte är jättestort om du vill ha in en offensiv powerplayback idag, vilket Linköping framförallt har varit på jakt efter, både sen Lukas Bengtsson försvann och framförallt Mattias Bäckman och gick sönder, så är det ju en offensiv back man behöver ha in, och då har man väl plockat in ytterligare en nordamerikan här nu då. Det är ganska mycket nordamerikaner också som ska ha ledande roller i Linköping där, och jag vet inte riktigt hur bra det egentligen är, om jag ska vara ärlig. Nu har satt man ju med kontrakt på sådana som Brock Little, Joe Whitney, Andrew Gordon och sådär. Men ja, jag vet inte. Jag skulle kunna tänka mig att både Persson och Bert gärna skulle se en mer svensk stomme av ledande spelare än det man har idag. Men vi har som sagt, man har fått ärva en hel del där också, och det kommer inte att gå på en halv säsong eller ens en säsong och göra den här förändringen, utan det är ju något som kommer att ta tid.
Sen undrar man ju också hur de här som är fast i farmaligan i Nordamerika, hur länge de håller kvar och orkar och så vidare. Man vet ju inte heller om de har envägskontrakt som är i farmaligan. Jag tänker på sån som Filip Holm då, som verkar vara ganska långt borta från spel i Chicago just nu. Man undrar liksom, han var ju ändå VM för något år sedan, om han väljer att komma hem eller om han kommer välja KHL före då, för det är ju så när ärendkedjan ser ut då.
Ja, men... det känns inte väldigt mycket KHL eller Schweiz som han kommer tillbaka. Vi har väl Per Järvi som kom här tillbaka för en stund sedan också, och det var väl inte högaktuellt med SHL, hur stort Malmöhjärtan än har och sådär. Så det är ju enormt.
Vi har ju Engvall där också som är med, Jakob Nilsson och så vidare. Så det finns ju många godbitar i farmaligan, och jag tänker på de som har varit där 2-3 år som kanske borde trötta på det, men igen, då får ju de, kommer ju först sondera KHL, sen kommer de sondera Schweiz, och sen kanske de väljer Sverige, för Sverige blir nog efter 30 år, det är väl, när man har passerat 30 år, då kanske man väljer att komma hem.
Ja, och jag tror, och sen har man ju också ett kontrakt med sina, även om man spelar AHL så har man ett kontrakt med en klubb. Det är ju inte bara att man liksom åker hem, utan man måste ju också komma överens med klubben. De kanske tycker att man har någon viktig roll i AHL och att det är viktigt att det går bra i AHL för klubben.
Jo.
Då är det ju samma som här i SHL. Det är ju inte bara att man kan gå in och säga att nej, men jag tycker inte det är kul.
Nej, nu kan det väl ligga i NHL-klubbens intresse att om klubben märker att du är just nu, du är över 25 år eller 28 år och du är just nu väldigt långt från NHL, så kanske man väljer att satsa på en yngre spelare eller satsa på draften nästa år och släppa den här killen som de har sett under 2-3 år, och man märker att nej, det är kanske väldigt långt ifrån från att komma med i högsta ligan.
Så kan det absolut vara. Samtidigt betalar de ju knappt någonting för de här spelarna om de har tvåvägskontrakt. Eller de är ju väldigt, de är inte några jättelöner de sitter på i AHL. Så med NHL-klubbar som måttmätt så är det ju inga stora utgifter de har. Men visst, ser de ingen framtid för spelaren, och man har tillräckligt med spelare av den typen i laget, så kan man väl definitivt vara beredd att släppa. Och är det så illa så att det är en spelare som definitivt bara vantrivs och inte fungerar alls, så då är man väl kanske än mer angelägen att försöka hitta en lösning.
Vi ska avsluta med att stanna i Nordamerika. Vad gjorde du på söndagskvällen för övrigt?
Jag satt och sappa lite grann på hockeyn där. Jag satt och kollade på lite annat också. Det var väl SVT som sände NHL-hockey tror jag, va?
Jag kollade ju på Rangers Vancouver. Matchen gick ju urtidigt i Vancouver. Det måste ju vara 10 på morgonen för övrigt då. Men och sen så stannade jag vid det här liksom att jag tog upp telefonen och så började jag googla på Louis Eriksson. Han satt bredvid Per Bjurman där i pressboxen. Han tjänar 6 miljoner dollar per säsong och har kontrakt 2 år till. Mm. Hur tror du han känner sig? Han har gjort nästan 1000 NHL-matcher för
mig. Ja. Jag tror det har blivit väldigt mycket prestige där. Jag tror att han känner att han har blivit ganska pinkigt behandlad där, inte den respekt han hade förväntat sig, och jag tror att klubben är ganska kanske besviken på honom också, hur att inte han har bidragit med mer då.
Kan han göra en Patrik Berglund tror du och liksom riva och flytta hem till Göteborg, för han känns väldigt mycket Göteborg över honom.
Ja, nej, men jag tror nog han väntar lite grann på klubben. Det är ju de som har bollen där, och jag tror inte att han, det handlar som sagt ändå om rätt mycket pengar, även om han har mycket
6
pengar.
6 miljoner redan. Dollar, han är bäst betal i laget och sitter i pressboxen.
Och de pengarna får han ju liksom oavsett, så han ska ju inte, han kommer nog inte att ta något initiativ här, utan lämnar nog det till klubben. Han känner nog också att han tycker att han har inget att be om ursäkt för där, utan då han tycker nog att de får stå sitt kast och lösa den här situationen. Och jag tror att han kan tänka sig också sitta av den här tiden om det är så. Jag
menar, kan ju bli utköpt också så att säga då, och skriva ett lägre kontrakt med en annan klubb bara för att...
Exakt, vad är han? Är han 35 eller någonting?
Nej, 35 om man förstår rätt då.
Ja, 35. Ja. Jag tror nog att han
har 2 år kvar, vet du, med 6. Alltså, han har mer den här säsongen, så har han 2 år till, och då har han alltså 18 miljoner dollar som ska ticka in.
Han kommer inte att sitta på läktaren och pengarna ticka ut i 3 år eller 2,5 år till. Så blir det ju inte. Utan de kommer ju att komma fram till någonting på ett eller annat sätt.
Har vi haft någon svensk med sådär hög lön som har varit så här petad i NHL?
Det kanske är en svensk, men det finns ju andra spelare. Definitivt andra spelare som har varit i alla fall. Det var inte mycket... Var inte mycket med Yashin där i New York Island?
Då ska jag ha 100-årskontrakt med honom.
Ja. Nej, men svensk är väl... Det är väl inte, vi är ju inte superexperter där heller på historien.
Nej, jag reagerar på hur...
Spontant så kommer jag väl inte på direkt någon så, det gör jag inte.
Nej, det är väl, jag sitter här och hoppas på att han ska komma hem till Frölunda. Men ska Frölunda värva honom också? Alltså, en 35-åring som har passerat Zenit, är det... Ja, jag skjuter lite från höften nu med ämnet, men hänger med jag menar. Alltså, är det en smart värvning eller är det man ska nog backa på den?
Ja, man ska nog backa på den kanske då. Det är ju en bra spelare, så det är ju ingen snack om det, och en bra person också. Så att, visst, brinner han utav tusan för och liksom verkligen vill komma hem till Göteborg och göra det bra, om man hittar en rimlig ekonomisk lösning, så är det klart att man ska värdera det. Sen tror jag att Frölunda sitter i en situation nu när man har lite för många forwards redan, och ska man in med Lo Eriksson där också. Så nu tror jag inte det blir aktuellt överhuvudtaget, men om det skulle bli
att Frölunda sitter, och så kommer han till någon annan klubb då?
Jag tror Frölunda gärna slipper den problematiken, om jag ska vara helt ärlig. Och jag vet inte om Louis spelar i någon annan SHL-klubb heller, om jag ska vara ärlig. Känns det inte som att det kan bli ett år i Schweiz eller något för honom?
Eller lägga av. Jag har inte han på med en restaurang i Göteborg också.
Det beror på hur mycket
han har en fin karriär.
Ja, det är jättesvårt att säga det. Men han har ju varit sugen på landslagsspel och sådär i alla fall de senaste åren. Och så att det finns väl ett sug efter hockeyn fortfarande. Det verkar det som i alla fall. SHL känns inte så mycket Lo Eriksson, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, vi klarar oss bra utan Mikael Tellqvist här, och vi klarar oss bra utan dig, Abris, här kommande 2 veckor. Det blir jag och Abris som får, eller jag och Tellqvist som får köra boxplay med våra lyssnare. Får se om vi får in någon gäst då. Men det här är ju alltså sista podden som du gör som 49-åring, så att jag passar väl på att önska dig grattis på märkelsedagen också. Vilken dag fyller du år?
Ja, det är någon gång nästa vecka.
Är det inte så att det är sista oktober till och med om jag är
det går påläst? Säkert att hitta på diverse sociala medier.
Men då önskar vi stort grattis. Och om det är någon som vill framföra grattis till dig, så är det väl jättelätt att hitta dig på sociala medier. @69abris, eller hur?
Ja, det kan nog stämma. Jag tror att det stämmer bra. Det finns ju 69abris låter bekant.
Ja, men vad kul att podda med dig. Ja. Den sista podden som sagt var som 49-åring. Och ha en jättebra resa till USA nu också.
Det ska vi ha. Tack så mycket.
Tack, hej. Hej, hej.